Hallå allihopa, jag heter Gunnar Wettergren. Jag är lärare i kursen praktisk projektledning och det här är den första podcasten i kursen. Den handlar om den första delen som heter Initiera. Och det är egentligen då kapitel 1-6 i den textbok som ni har. Så att, för att förenkla för er någonting. Det här är ju tänkt att vara en inspiration, att vara ett sätt att lyfta fram centrala begrepp och saker som vi tycker är intressanta med det här kapitlet. Och kanske kontextualisera och problematisera lite mer runt det. Så att tanken är att de ska vara en 10 minuter, 15, något sånt långa. Och ge er något att tänka på kanske. Som ni inte är vana vid. Så kapitel 1-6 som sagt. Jag kommer inte gå någon speciell ordning utan jag låter inspirationen ta oss dit vi ska. Och så får vi se var vi hamnar helt enkelt. Men det uppenbara starten på en sån här diskussion är ju alltid att okej, vad är ett projekt? Och jag är helt övertygad om att boken, precis likt alla andra projektledningsböcker, har en väldigt fiffig definition och en väldigt snygg definition av vad ett projekt är. Det är någonting som har ett start- och ett slutdatum. Det är någonting som är unikt i någon form. Kanske producerar en unik produkt, en unik tjänst eller en unik vara som vi inte har gjort tidigare. Och man vet ganska väl vilka resurser som finns. Det finns en organisation. Det är unikt. Det finns start och slut. Ja, du vet. Det är gamla vanliga definitionen av vad ett projekt är. Men det är fantastiskt tråkigt och inte speciellt givande. Egentligen. Så jag tänkte ge några andra typer av definitioner vad det här kan vara. Ett projekt kan uppenbarligen vara det jag just precis sa. Men om man nu skulle ta ett steg tillbaka och tänka efter lite. Att okej, ett projekt betyder någon form av investering från kundens håll. Eller från organisationens håll. Och då är det uppenbarligen, kan vi börja med att definiera projekt som en risk. Att det är en risk att driva projekt. Vi väljer att investera, säg 10 miljoner i ett nytt IT-system. Och då tar vi en risk. Det kan ju vara så att det misslyckas, inte leder fram till det vi vill eller liknande. Och då har vi så att säga förlorat de här 10 miljonerna. Eller kanske delar av dem åtminstone. Och bara det att man definierar om då säger okej, projekt är en risk. Och vad betyder det då att vara projektledare? Och vad betyder det då att vara en stakeholder eller en intressent i projektet? Varför är det så att man är så intresserad av hur det går som kund? Och ser man det som en risk, då är ju svaret ganska enkelt. Man är väldigt orolig över att det här ska gå fel. För man kanske har sitt eget rykte kopplat till det här. Man kanske har en hel del pengar kopplat till det, som jag tidigare sa. Så att då är projektledarrollen väldigt mycket att hantera de här riskerna. Att hantera intressenter, att se till att folk är nöjda. Att de förstår, att de är informerade och så vidare. Så det är ett sätt att se på det som kanske ändrar lite hur vi definierar rollen att vara projektledare. Ett annat sätt att se på det är att alla former av projekt är förändring. Ett projekt är egentligen en förändringsprocess. Det må vara att vi introducerar en ny produkt. Det må vara att vi introducerar en ny typ av process, en ny tjänst i vår organisation. Men vad vi än gör, så i dagens läge när man tittar på de företag och organisationer som finns, oberoende om det är ideella eller för vinst eller vad det nu må vara, så är det så att man använder projektet som arbetsform för att förändra sig. Man investerar i nya maskiner som ska installeras. Man driver oftast det i projekt. Man gör en process reengineering. Man gör det i ett projekt och så vidare. Så att det är en förändring och en utvecklingsprocess som vi måste hantera. Och då blir plötsligt den här projektledarrollen att jobba med förändringen. Att se till att den uppstår. Att hjälpa kunna förstå vad den här förändringen leder till. Att hur ska vi dra nytta av den här förändringen vi nu introducerar? Hur ska vi se till att vi får den här positiva effekten av den här förändringen som vi är ute efter? Så då, hittills har vi bara enkelt och definierat, och då har vi liksom två eller tre olika typer av roller egentligen som projektledare. Men hur man än vänder och vrider på det så blir projektledarrollen och projektledarprocessen, om man nu tittar att man går från start till mål på något sätt, mer och mer en affärskritisk process. Som jag sa, den utvecklar nya typer av tjänster och produkter för vårt bolag. Det är absolut en affärskritisk process. Den funkar som en förändringsaccelerator, en förändringsgörare. Och det är också en affärskritisk process. Och jag tror att det är viktigt att förstå att projektprocessen i sig är inte bara en arbetsprocess som är tänkt att ta oss från A till B. Det är faktiskt en process som är kritisk för företagen. Att den är verkligen viktig och den är verkligen otroligt centralt att det fungerar. Och att den på ett effektivt sätt når de mål som vi har satt upp. Och när vi ändå är inne på mål så kan vi fortsätta den diskussionen. Att om vi nu har en ganska lös definition av projekt och en ganska multifacetterad definition av projekt. Och målen då, att målet är ju enkelt sagt då det vi ska uppnå. Att vi ska leverera ett IT-system som gör X, Y, Z. Vi ska bygga en tjänst eller vi ska bygga ett hus eller vi ska göra någonting. Och på ytan så är det här väldigt, väldigt enkelt. Att okej, vi har ett mål. Bra, perfekt. Men om man tar ett steg tillbaka och verkligen analyserar det här och kanske problematiserar lite runt målet som begrepp, så inser man ganska fort att det är ett otroligt komplext begrepp. Och framförallt för oss som projektledare så är det ett komplext begrepp. För målet är en diffus företeelse. Det är inte alltid man vet vad målet är. Vissa fall i projekt så vet man exakt vad man ska göra. Och i andra fall har man ingen aning. Man vet att man har ett problem kanske. Man har en idé eller man har ett problem som man vill genomföra. Eller som man vill göra något åt. Eller en förändring man vill införa. Men man är inte helt säker på vad målet är. Och det här är ju någonting som har uppstått på senare tid, kanske de sista 5-10 åren, när man börjar diskutera runt det här. Att om det nu är så att vi har en situation där vi har en väldigt diffus målbild, vi är inte riktigt säkra på vad vi ska göra eller vad projektet egentligen ska leda till. Men vi är säkra på att vi måste göra något. Och det är ju så att säga uppkomsten till det vi idag kallar för agil projektledning, istället för den mer sekventiella projektledningen som man tidigare pratade om. Och det här är något som boken tar upp, så att vi behöver inte gå in på de här begreppen, utan de kommer ni att lära er ändå. Och så att vi har ett problem, att vi har en målbild. Klarheten i den målbilden är det jag försöker komma åt. Att den är inte alltid 100%, utan man kanske har en ungefärlig bild av vad målet är. Och sen så får det utvecklas under resans gång. Och det är ju det som jag sa, att där kommer till exempel agil projektledning in, och det är det som den är till för egentligen. Att man har en diffus målbild, och det faktum att man har det gör att man måste vara lite mer utforskande, man måste vara lite mera lös i sin planering och sin idé om hur man ska ta sig från A till B eller från start till mål. Så att det är viktigt att komma ihåg. För ett annat problem som finns med just IT, eller åtminstone väldigt synligt i IT-branschen, det är att när vi är inne på att titta på problemet, vad är det egentligen vi försöker lösa? Och när vi skapar det här målet och vi säger okej, vi vill göra ett IT-system som förbättrar vår försäljningsprocess. Den ska effektivisera det. Vi kanske ska digitalisera vår försäljningsprocess. Att säljarna har en padda med sig ut på fältet så de kan direkt logga en order. Den kommer in på en gång och börjar plockas eller vad det nu är man ska göra med den. Inom en väldigt kort tid efter ordern är lagd. För att det ska gå snabbare och man ska kunna leverera fortare. Ja, det kanske är rätt mål. Eller det kanske är rätt problem som vi försöker adressera. Men det är väldigt ofta IT-projekt där man tittar på. Man försöker lösa symptom av problem istället. För att lösa det verkliga problemet. För att man glömmer bort att titta på att göra det här förarbetet. Och i er bok så handlar det egentligen då del 2, alltså kapitel 4, 5, 6 om just det här. Att det handlar om förstudie, att titta på vad är det egentligen vi ska göra? Vad är det för nytta vi vill uppnå? Hur ser nuläget ut? Vad vill vi? Är det här rätt väg att gå? Behöver vi egentligen ett IT-system överhuvudtaget? Vad är det för problem vi försöker lösa? Har vi lagt tillräckligt med energi på att förstå det här problemet? Är det verkligen det här problemet som är det som är det centrala? För det kan ju väldigt mycket, mycket väl vara så att hade vi varit läkare så hade det inte varit ett problem. För de behandlar symptom. De tittar på vad du visar för symptom och sen så försöker de på något sätt därifrån ta fram en behandlingsplan. Du kanske får läkemedel eller vad det nu är. Och det är väl förvisso bra i den branschen, men det är inte en jättebra approach i projektledningsvärlden. Utan här kanske vi måste vara lite mer rigorösa och analysera symptomen lite noggrannare. Så att vi verkligen förstår vad det underliggande problemet är. Jag ska ge ett exempel bara för att tydliggöra det här. Om ett symptom på ett företag till exempel är att våra produkter och försäljningen av våra produkter har gått ner. Om man då bara lutar sig tillbaka och tänker, ja, vad betyder det egentligen då? Vad är det för problem vi ser? Ja, det uppenbara problemet är att vår försäljning har gått ner. Vi säljer inte tillräckligt många produkter. Men sen om man tittar på, vad finns för anledning till det här problemet då? Det kan ju vara helt enkelt att vi har sämre produkter. Våra produkter har gått ur tiden. De har blivit utkonkurrerade av konkurrenter. Det har kommit nya konkurrenter som har tagit en del av marknadsandelarna. Vilket gör att vår marginal eller vår marknadsandel har gått ner. Och så vidare. Det jag försöker säga är att ett symptom kan ha väldigt många lösningar. Det kan bero på väldigt många saker. Och historiskt kan man väl säga att IT har på något sätt målats upp som någon form av universallösning på alla typer av problem. Och det tror jag är någonting vi måste komma bort ifrån. För det är inte det. Utan det måste ha väldigt noga definierat vad är det vi försöker lösa med hjälp av en IT-investering. Vad är det för nytta vi är ute efter? Vad ska det här leda till? Inte bara att vi ska uppnå målet och vi ska ha ett nytt IT-system. Utan det måste finnas någon form av affärsnytta med det. Det måste ju leda fram till något som gör att vi tjänar mer pengar, att vi levererar bättre produkter. Eller att vi kan nå, om vi är en ideell organisation, att vi kan hjälpa mer människor. Eller vad det nu kan vara. Så att det är viktigt att tänka på att man verkligen tar den här tiden man behöver för att göra en förstudie som är bra. Att man verkligen förstår att de symptom man ser kanske inte nödvändigtvis är det vi ska lösa. Utan det kanske finns underliggande problem som måste lösas först. Eller som man måste analysera först åtminstone för att förstå vad det är för målbild vi ska skapa, vilket problem som vi måste adressera. Så det är viktigt att lyfta fram, tycker jag. Att att målbilden är diffus och den är oftast inte helt enkelt att sätta på papper och säga det är det här vi ska göra. Och det leder ju fram till då nästa del som handlar om kravhantering och hur tittar vi på det här med krav. Och det är någonting som också finns i förstudiet. De krav som är ställda, stämmer de? Är de rimliga? Är de vettiga att genomföra under de omständigheterna i projektet? Med den budget vi har och den tidsram vi har. Det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt att se på det. Hur har vi definierat de här kraven? Är det rimligt att tro att vi kan definiera alla krav från början? Nej, kanske inte. I vissa projekt? Ja, absolut i vissa projekt. Och det är ganska styrande, just det här med hur väl kan vi definiera vad vi ska göra. När vi väl har förstått målet, vi har förstått problemet vi försöker lösa, vi har en tydlig bild av den nytta vi försöker leverera med ett projekt. Då måste vi förstå att, då måste vi sätta oss och titta på hur väl känner vi våra krav. Är det ett traditionellt upphandlingsprojekt så kanske det är så att kunderna har beskrivit vad det är de vill ha. Och det är det som är kravlistan som man får utgå ifrån. Sen kan man med ganska stor sannolikhet, om inte 100% nästan, säga att den kommer inte att vara korrekt. Utan det är ett väldigt svårt arbete att definiera en kravlista. Det kan man ju prova själv, bara ta något supersimpelt exempel på något IT-system och försöka på något sätt definiera alla krav som finns på det systemet. Det krävs ganska stor kunskap av IT-utveckling, det finns ganska stor kunskap om IT-arkitektur och så vidare för att kunna göra en sån sak. Det är inte allt som kunden besitter det. Utan de gör sitt bästa, men att med sannolikhet så kommer det här inte att vara korrekt. Hur hanterar vi det? Hur påverkar det vilka typer av metoder vi väljer? Ska vi välja en agil värld och en agil process att jobba efter? Eller ska vi välja en mer traditionell, sekventiell, kanske Vattenfalls syn på projektet? Och det är ju frågor som hänger ihop såklart och som måste på något sätt ges utrymme att analyseras och tänkas på när man pratar om att initiera och göra en förstudie i ett projekt. För om vi inte gör det nu så kommer vi hamna fel och då kan det leda till att vi inte till ett misslyckat projekt eller att vi inte håller budget eller att kunder helt enkelt inte får det de ville ha, egentligen ville ha. Inte det de uttryckte de ville ha utan det de egentligen ville ha. Så att metodiken vi väljer beror väldigt mycket på hur målet ser ut och vilken typ av problem vi ska lösa. Och hur väl vi kan definiera kraven som ställs på det här systemet som vi nu ska bygga. Och sen sist men inte minst, det som tar upp sist i den här delen, det handlar om kommunikation. Och vissa säger med faktiskt viss rätta att projektledning är att kommunicera. Kommunikation är det som projektledning handlar om. Det handlar om att övertyga intressenter om att projektet går framåt. Att informera projektägarna om och de som finansierar någonting om att projektet är hur projektet mår, vad vi gör. Det handlar om att kommunicera externt om projektet så att man kan få publicitet runt om man nu vill ha det. Och så vidare. Så kommunikation är en otroligt centralt begrepp och faktiskt en av de viktigaste aspekterna av att vara en effektiv projektledare. Om det nu handlar om intern kommunikation till de anställda i projektet eller om det handlar om extern kommunikation mot de som är finansiärer eller intressenter. Det är egentligen mindre viktigt, utan det handlar om att man måste bygga upp den här förmågan att kunna på ett tydligt sätt kommunicera, ett tydligt sätt informera om projektet och hur det går. Så det är lite kortfattat om vad jag ser som intressant i den här första 6 kapitlen. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är roligt att läsa dem. Har det här i bakhuvudet som jag har sagt, då kanske försök problematisera lite. Läs inte bara texten utifrån att det här är det som är korrekt. Utan det är en lärobok skriven av en författare i projektledning som är ett väldigt ganska diffust och ganska subjektivt ämne som man kanske måste vara lite kritisk mot i vissa lägen. Och inte bara ta det som sägs som någon form av sanning. För det beror väldigt mycket på vilken kontext man befinner sig i, vilken typ av företag man har, vilken typ av problem man ställs inför, hur man ska hantera projekt och hur man ska jobba med den här typen av frågor. Så lycka till med läsandet och hoppas att ni lär er en hel massa i de här första 6 kapitlen. Tack ska ni ha.